Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Svenska UDs agerande, framförallt gentemot judiska flyktingar, förändras nästan över en natt under den här perioden. Efter det så börjar man se konturerna av en mer anständig svensk politik.
Under det andra världskriget var Sverige visserligen neutralt, men man intog en så eftergiven roll där man gick Tyskland till möte så fort de ville något. Det är i alla fall så det brukar beskrivas, men stämmer det? Eller var det självklart så att vi aktivt arbetat för att se Storbritannien och allierade med all information vi kunde om Tyskland och dessutom med material för att vinna kriget? Ja, jag har funderat en del på Sveriges agerande. Och för att äldre perspektiv så bestämde jag mig för att träffa historikern och författaren Ola Larsmo som är gäst i dagens avsnitt. För något som slår en är ju hur i andra europeiska länder det finns en diskussion om hur man agerade där under åren 39-45 och kanske lite innan och lite efter. Den diskussionen är ju livskraftig på ett helt annat sätt än hemma. Visst, vi frossar också i dokumentärer och böcker om kriget och kollar saker på Netflix och YouTube om detta. Men debatten är inte alls introspektiv på samma sätt som man kan se i Belgien eller Storbritannien eller Tyskland. Ja, eller för den delen i Danmark, Finland och Norge. För när vi intalar oss att vi var neutrala i det andra världskriget så lurar vi också oss själva. Som att vi inte var med i kriget alls. Som att det pågick där utanför våra gränser medan vi var här hemma och hade det varmt och skönt. Men Sverige var faktiskt inte neutralt. Däremot var vi icke-krigsförande. Och det finns en skillnad i detta. Vi sålde ju järnmalm, kullager och trä till de allierade samtidigt som vi sålde samma varor till de länder som kontrollerade Tredje riket. Det kan ju låta helt ryggradslöst förstås, men i själva verket är det exempel på hur skickligt den svenska regeringen balanserade olika intressen. Hur man spelade ut olika parter mot varandra. Och allt för att inte bli indragen. Allt för att ta tillvara svenska intressen och samtidigt skaffa de förnödenheter som Sverige behövde. För en sån grej jag har lärt mig är att även om bensin var kraftigt ransonerat under kriget så hade den svenska militären allt vad de behövde, tack vare tankbåtar som skickades från USA. Och även om det ständigt var brist på kol och koks på många håll i Europa, till exempel i Berlin där man frös, ja då hade Sverige samtidigt överflöd. För tyskarna skickade oss sin kol och koks. De prioriterade oss för sina egna, för att de ville också ha de varor vi skickade dem och som de behövde sin krigsindustri. Det svenska genet under andra världskriget innehåller många facetter. Och vem är bättre att reda ut detta än Ola Larsmo? Han är författare och kulturjournalist. Han är knuten till Dagens Nyheter och 2018 så utsågs han till hedersdoktor vid Uppsala universitet för sin förmåga att kasta nytt ljus på historiska händelser. Och hur vi agerade där under de här krigsåren, det är en av de områden han återkommer till många gånger. Och vårt samtal ledde till att jag tack vare honom nu fått en mycket djupare och bredare förståelse för det svenska agendet. Och det tror jag också att du kommer att få när du lyssnar på detta. Vill du få tips på när nya avsnitt släpps? Ja, men prenumerera då på nyhetsbrevet. Det finns på pergranqvist.se/perspektiv. Och så får du en snabb summering av det senaste avsnittet direkt i din inbox. Du kan förstås också prenumerera här i appen. Lite beroende på vilken app du använder så är det att klicka på följ eller prenumerera. Och har du tankar på innehållet i det här avsnittet eller andra? Du kanske har förslag på ämnen eller gäster du vill att jag ska ta upp och träffa. Ja, men mejla mig då. perspektiv@pergranqvist.se är samma gamla vanliga adress som vanligt. Med detta sagt, här är mitt samtal med Ola Larsmo. Så, kriget byter ut den 1 september 1939. Tyskland går in i Polen. Lite förlåt, klyschig, modern intervjusvenska här. Men hur känner statsledningen i Stockholm då?
Jag frågar om de känner någonting alls egentligen. För jag tror att det där var, om inte väntat, så hade man information om vad som höll på att ske. Så att det var, man tittar på de dokument som finns och ja, det rings telefonsamtal nattetid och sen går man och lägger sig igen. För det här var liksom väntat.
Men alltså, hela Europa har på något sätt anat att det ska bli ett krig. Men själv, så jag tänker att Sverige också är ganska skärrat, för vi har ju den här pakten mellan Sovjet och Tyskland, icke-angreppspakten Molotov-Ribbentrop. Den är ju bara en vecka gammal. Alltså, vilken strategi hade Sverige där innan kriget? Hur tänkte man sig att det skulle spela ut? Vilken roll skulle vi ha?
Ja, det var ju en fråga som man hade kunnat skriva 3 avhandlingar om minst. Till att börja med så tror jag att man ska slå fast att det fanns en ganska stark oenighet i svenska makthavarkretsar kring det här. Det fanns ju, för som vi vet, en högerlinje som stod mycket nära Finland, och när Sovjet väl anfaller Finland 1940 så kommer det här också som en att man ska gå in på deras sida helt enkelt. Det finns en sån stark opinion i Sverige som med nordisk solidaritet, får vi i viss mån säga. Bara liksom några månader innan krigsutbrottet så har man också den här försöket att få till stånd en nordisk försvarsallians som ju faller i bitar. Så att det finns en oenighet, det finns olika strategier, och därmed så är vi redan inne på, tror jag, det som är kontentan när man ska förstå den. Man talar om Sverige under kriget, för det finns inte ett Sverige. Det finns massa olika Sverige med olika vilja, olika ideologiska principer, olika mål. Och man förstår inte Sverige under andra världskriget om man inte ser att det ständigt pågår en kamp mellan massa olika krafter som vill dra åt olika håll.
Men inte minst då i samlingsregeringen.
Det är väl Per Albins stora snilledrag egentligen. Med ett modernt uttryck brukar man säga att det är bättre att ha folk inne i tältet och pissa ut än tvärtom. Och det är precis det som han gör. Va? Att han ser till att ha de som är en potentiella fiender sitter runt bordet.
För tittar vi tillbaka lite så har väl Sveriges roll under den neutralitetspolitiken vi har fört sedan då vi slutade kriga är väl egentligen att vi tänker att alla världskrig är mellan stormakter, och så kan vi spela ut dem lite grann på varsitt håll. För vi har ju liksom, vi pratar ju också ganska mycket om det här stormaktskriget, i alla fall rösten från Rosenbad. Det är så Per Albin Hansson beskriver det, vad som ska komma skall.
Ja.
Och efter den här pakten så fattar man väl också att det där kommer vi inte riktigt kunna.
Alltså väldigt mycket spelar man ju för stunden för att hålla sig kvar på isflaket så att säga. Så att jag tror inte du kan hitta en linje eller en strategi att man sitter runt ett bord och säger när kriget bryter ut så ska vi agera så här. Utan det handlar väldigt mycket om vad som är möjligt i stunden. Och det stora dramatiska ögonblicket är faktiskt när Sovjet angriper Finland. Det är då som paniken bryter ut, tror jag, hos svenska makthavare.
För innan, alltså förberedelsen till det, vi kan ju se här, så först Per Albin Hansson, han har då suttit i sen 32 när det här rök ut, så han är ganska säker i stolen. Han till och med gamblar, avgår 3 månader innan val 36, bara för att liksom vara i opposition där. Man har ju också sett hur Hitler då har kommit till makten, han återför värnplikt, han börjar upprusta, han avskaffar andra partier. Det här var ett brott för Versaillesfreden, både upprustning och värnplikten. Men samtidigt så, och det är väl också så att när han lämnar regeringen och går upp sin egen regering och opposition, så är det väl också mot att högern vill rusta upp lite mer. Men Albin Hansson ser inte det.
Alltså, om vi tittar på vilka idéer man har om vad som pågår till vänster, om vi kallar sossarna för vänster, respektive till höger då i högerpartiet. Så för Per Albin och kretsen kring honom så verkar ju den stora frågan hela tiden vara att bygga välfärdsstaten. Det är det de håller på med. Sen kommer andra världskriget och stör det där bygget på olika sätt och vis. Men jag tror att man har den ambitionen att det här är det politiska projektet. Vi ska bygga välfärdsstaten i Sverige. Och sen som sagt att förhålla sig till störande moment som Hitler och Stalin får man navigera runt på något sätt. Det är en elak förenkling, men det är ambitionen. Till höger däremot så har man ju bitit sig fast i det som kallas för 1925 års försvarsuppgörelse, när sossarna och liberalerna bestämmer sig för att faktiskt rusta ner det svenska försvaret ordentligt. Det är det som är den stora symbolhändelsen för svensk höger.
Varför vill man rusta ner försvaret?
Av flera olika skäl, tror jag. Dels fanns den här stora optimismen efter första världskriget, alltså det här stora kriget som skulle slutfalla krig. Det var inte där saker skulle hända, man skulle liksom bygga en modern stat kring detta istället. Men det fanns också en ganska stark känsla, tror jag, både hos liberaler och socialdemokrater att militären var inte till att lita på. Och då tänkte man på sånt som borgårdskrisen och bondetåget under första världskriget. Att militären hade tydligt gått in på högerns sida i det politiska spelet. Så att man ville försvaga militären som samhällskraft.
Okej, ja, precis. Man tänker att vi har olika figurer som styr. Vi har präster och borgare och bönder, och så finns det lite militär, och de ansluter sig alltid till dem med mest makt, och det har varit högern. Och då är det väl bra om vi gör dem lite svagare.
Ja, alltså väldigt mycket av både andra världskrigets politik och också det som sker i Sverige efter andra världskriget, under kalla kriget, blir väldigt svårt att förstå om man inte ser att det finns en ganska djup klyfta mellan den socialdemokratiska regeringen och delar av det militära etablissemanget. Där litar man inte på säkerhetstjänsten helt och hållet, skulle jag vilja påstå.
Det är ju fascinerande att följa de här, för vi har ju också fram till första världskriget kan man också säga att det finns en tydlig falang inom högern som är antidemokratisk.
Oh ja, i allra högsta grad. Och det är också, tror jag, de som Per Albin vill knyta till samlingsregeringen, alltså att man sitter verkligen kring samma bord, man ska navigera den lilla flotten Sverige genom kriget. Jag tror det är så man ser på det faktiskt. Mm. Och då ska de här krafterna knytas in i det demokratiska arbetet.
När Per Albin Hansson håller sitt tal på Skansen, det här är augusti 39, då han säger svaret det är det enda folk kommer ihåg från det talet, för det är träigt och otydligt, jag vet. Men det är ju en lögn.
Ja, man brukar ju säga att beredskap han syftar på, då tänker han på första världskriget när folk nästan svalt därför att man hade så dålig kontroll på livsmedelssituationen. Så att när han tar en beredskap ska man ge honom lite grann the benefit of the doubt, så är det alltså försörjningsfrågan han talar om, inte den militära beredskapen.
Men han säger inte det i talet.
Nej, men det är sånt som folk har i bakhuvudet. Alltså, med Sverige i krig då svälter vi. För så var det faktiskt under första världskriget.
Så att nu har han tänkt att vi har 200 ton kaffe i ett bergrum, Huskvarna, vi har koll på läget, vi vet, det kommer inte bli...
Nej, ungefär. Alltså, ska man verkligen tolka honom med hårs, så brukar man säga att det är det han syftar på. Men alla vet att den svenska militären är kraftigt nedrustad. Det tror jag inte ens att han skulle våga sig på att ljuga om på det sättet.
Nej, han uttrycks bara lite snyggt, dubbeltydigt.
Ja, det är vad folk vill höra. Det är ju det som skapar lugn i själen att höra en sån sak, naturligtvis.
Men är inte det en populism?
Jo, naturligtvis.
Var han populist?
Per Albin Hansson är utan tvekan en av Sveriges skickligaste politiker genom tiderna. Och det säger jag inte för att jag tycker att man ska beundra honom nödvändigtvis, för han har en del ganska starkt osympatiska drag också. Men som politisk navigatör så tror jag inte att någon slår honom på fingrarna. Och det ser man just under andra världskriget, hur han manipulerar sina egna, hur han manipulerar motståndarna för att få sin linje igenom.
Men är han strateg eller taktiker? För jag tänker så här, alltså strategiskt så verkar han ha tre planer i huvudet samtidigt hela tiden. Ja. Han kan läsa schackbrädet flera drag i förväg. Han är väldigt multisekventiell i sitt tänkande.
Han kan ha två familjer, va?
Han har flera perspektiv. Ja. Han kan bolla flera saker i luften, absolut. Och detta var ju allmänt känt i alla fall i pressen och i de politiska kretsarna, får man säga. Även inte för allmänheten kanske. Men det, han håller ju flera grejer i luften och tänker på det. Samtidigt så ser man som ett tydligt drag, och vi kommer prata mer om det, men hur han inte gör någonting. Det finns en slags aktiv passivitet i det. Om vi inte riktigt vet så ligger vi lågt. Vi ska inte göra för mycket här, vi ska inte säga så. Ibland tänker man så att strateger gör tydliga val. Och då måste man också vara taktiker. Men jag menar, min tes här försöker föra fram att han är strateg, men han är inte taktiker. Då har vi ju andra i regeringen som är betydligt mer så här, hitta på grejer och... Jag skulle hålla med om det.
Ja, det skulle jag. Det skulle jag nog göra. Men den strategi som jag tror att han har i väldigt hög grad handlar också om att till varje pris hålla Sverige utanför kriget för att försvara välfärdsstatsbygget. Alltså det, man får återvända till den tanken att det är det som är prio ett i hans fall. Bygga det moderna, jämlika samhället. Och kriget måste liksom hållas på avstånd för att det kan störa det här bygget på olika sätt och vis. Det som också tror jag är otroligt viktigt för honom, kanske rent av viktigare för honom än en del av hans allierade, som andra socialdemokrater, andra liberaler, det är att till varje pris hålla Sverige utanför kriget. Därför att går vi in i kriget kommer vi att hamna på tyskarnas sida. Det finns en stark opinion i Sverige som vill se Sverige till exempel gå i allians med Tyskland vid olika tidpunkter. Och det där är liksom hela tiden på gång att ske. Det är ju det som håller på att ske vid midsommarkrisen. April till midsommar 1941 så finns det ganska starka krafter också inom svensk militär som tycker att vi tillsammans med Finland ska angripa ärkefienden Ryssland. Och det är då det är så underbart strategiskt klokt att ha de politiker som skulle kunna driva en sån linje sitter inne i regeringen och har alltså ett gemensamt ansvar med honom att få det här att fungera. Så det är det bygget han håller på med, tror jag.
Han har helt enkelt en väldigt bra ledningsgrupp, kan man säga, på management svenska där, för att han har kritikerna, man kan ha de svåra samtalen där och de har hamnat i korridorerna sen.
De är nästan gisslan, va?
Mm. För vi tänker också att som en tolkning när han gör det här svärdsberedskap god, och som du säger, det är en viktig del det där med att liksom bisatsen är folkhemmet, för att kunna försvara folkhemmet och kunna bygga folkhemmet. Jag menar, det är ju många som gör analysen, och den är ju nästan på det här laget, att vi kränger ju med stora mängder järnmalm till Tyskland. Men i utbyte får vi bland annat kol och olja, koks också, som är sådär maxpulver, sämre kol. Och kanske är det viktigare med tillgången till kol, koks och olja för Per Albin Hansson än att sälja, för då kan han se till att folkhemmet är varmt.
Det tror jag är en mycket viktig aspekt som du tar upp. Samtidigt, om man tittar på Claes Åmarks fina bok Att på granne med ondskan, som är den bästa sammanfattningen hittills om Sverige under andra världskriget, så ser man att handeln med Storbritannien pågår på ungefär samma villkor som i Tyskland. De var the good guys när kriget var slut, och Tyskland var med all rätt alltså ondskans imperium. Men det pågår hela tiden väldigt finförgrenade handelsförhandlingar med såväl Tyskland som England. Så det är inte så enkelt som att vi bara handlar med Tyskland, utan också engelsmännen får i hög grad det de vill ha. Och en spännande aspekt av det där, det är ju att en sak som UD lägger fram för både engelsmän och tyskar är det här att våra gruvor i norr, malmgruvorna, de är minerade. Så att kommer ni hit och invaderar oss, då spränger vi hela skiten.
Och stämde det?
Det stämde. I varje fall fanns det i några av de stora gruvorna, så hade man liksom förberett sig för det här att köra ner lastbilar med dynamit rakt i gruvschakten. Och det var ett förhandlingsargument att ni kan få det ni vill ha av oss om ni inte bråkar. Och det är det budskapet som går både till Tyskland och till Storbritannien enligt Claes Åmark.
Men det krävs ju rätt mycket skjutspa att liksom säga det till tyskarna och till engelsmännen samtidigt. Mm.
Jo, men så ser det ut alltså. Tittar man på hur UD arbetar, så har man ju hela tiden öppna kanaler egentligen, både till Tyskland och till England under de mörkaste åren av andra världskriget.
Men Ryssland förfaller Finland 13 november. Och varför vill man egentligen ha Finland?
Det är väl en del av Molotov-Ribbentrop-pakten att man ska dela upp Europa mellan sig. Och då har Finland hamnat i...
Och det var typ bilaga 2 som ingen har lite som användare-agreement på iTunes.
Ja, det är lite grann det också som hela tiden hamnar i skymundan när man talar om invasionen av Polen. Att Polen delades faktiskt upp, alltså det är en dubbelinvasion av tyskar västifrån och av Sovjet österifrån. Och någon anledning så pratar man mest om den tyska invasionen. Men det är en sån strategi. De här bägge stormakterna vet att förr eller senare kommer vi att göra upp om detta. Men i nuläget så kan vi spela på det här sättet att vi delar upp den här kontinenten mellan oss. Och det är det som sker. Finland är under Stalins paraply enligt det här avtalet.
Och då tar man det bara för att man ska liksom, måste börja någonstans.
Ja, det handlar väl om det gamla vanliga egentligen. Det handlar om Östersjön, transporter. Det handlar om också egentligen nordvästpassager, inte runt Polen men ut över Norge. Alltså att det handlar om transportvägar och liknande.
För man har ju tagit eller annekterat Baltikum redan då.
Precis.
Det är inte så mycket att snacka om, utan man går in och deklarerar hej, vi tar detta.
Jag tror att ur den synpunkten så är ju inte Finland, skiljer sig inte Finland och Estland åt ur Stalins perspektiv.
Nej, det är lite random länder i vatten.
Ja, dessutom så man försöker försäkra sig om bästa strategiska lägen för en framtida uppgörelse då med Tyskland, som man ju ser kommer. Och det förstår ju bägge parter att det där finns i förlängningen.
Så man spelar risk. Man plockar så mycket, för man tänker så småningom så tar det slut och då måste vi börja deala med varandra.
Alltså problemet när man talar om såna här saker och spekulerar om folks strategiska överväganden, så är det just att man spelar risk. Man tänker som en spelare. Den som studerar historia vet ju också att det alltid finns omständigheternas spel. Det finns saker som inte går som man har tänkt sig. Vädret kan slå om vad det nu är, va? Så att, men på pappret ser det ut på det sätt som du beskriver det.
Och när två grabbar som du och jag sitter 100 år senare och glissar så ser det alltid inte lätt ut.
Ja, det gör det ju det. Alltså, man sitter ju alltid med facit när man pratar om historien.
Ja, just det. Och strategiskt allting verkar. Men Finland är ju ändå en del av gamla Sverige, så vi tycker väl att det är lite jobbigt när de är så nära ryssarna.
Vad vi ska komma ihåg också är att den svenska högern har investerat ganska mycket i det finska inbördeskriget 1918. Många av dem som sedan hamnar i svensk säkerhetstjänst till exempel och i militärstaben har varit över och slagit för Mannerheim. Så att man har starka band och starka lojaliteter med finsk höger i det här fallet. Det är den ena sidan av saken. Sen finns det nordister som till exempel Richard Sandler som är utrikesminister och avgår eftersom man inte får igenom ett starkare stöd till Finland. Som ser en sorts nordisk identitet som det viktiga. Alltså det är väl också därför som man har drivit det här spelet kring försöken att bygga en nordisk försvarsallians. Att slå oss ihop här uppe så kan vi faktiskt ge stormakterna en match. Det är det andra perspektivet.
Så det är ett försvarsperspektiv på det snarare än någon slags rasperspektiv?
Ja, du talar ju om en period när rasbiologin faktiskt har spelat en roll i svensk och amerikansk och tysk politik, så det kan finnas den typen av underströmmar. Men tittar man på de här strategiska övervägandena i ett längre perspektiv, längre historiskt perspektiv, så ser man att kampen om de här territorierna har ju pågått i hundratals år, va? Så det är ju ett spel som kanske handlar om mer ekonomiska faktorer.
Han avgår och det är då vi får samlingsregeringen. Mm. Det är då Albert Hansson gör sitt drag.
Ja, folk tror ibland att samlingsregeringen bildas på grund av andra världskrigets utbrott. Men det är ju Sovjets anfall på Finland som är orsaken till det här. Och ska vi spekulera i vad som pågår i Per Albin Hanssons skalle, så är det just det här att det gäller att knyta alla svenska krafter kring ett gemensamt intresse. För annars kommer det här landet att drivas sönder av olika viljor om hur vi ska agera i förhållande till kriget. Mm.
Och då har vi också kungafamiljen här, va? Kungahuset som är viktigt. För det är ju det där, vi litar inte på militären, vi litar inte på högern, höger litar inte på vänstern. Mm-hmm. Kommunisterna litar ingen på.
Nej.
Det är alla överens om.
Och där kan vi tillägga att kommunistpartiet sitter i båten ganska mycket under anfallet på Finland och är i det här ögonblicket ett redskap för Stalins politik.
De sitter och knuggar händerna med en slags vidarebefordrar information från Moskva.
De har världens problem att få ihop det här med hur ärkefienden Hitler plötsligt ska vara någon som man inte ska bråka med. Alltså det där man slår knut på sig själv på olika ledarsidor.
Och så har vi nazistpartiet i Sverige.
Ja, ett ganska litet. Eller det är väl två egentligen, men de är väl ganska små.
Ja, de är inte med. De är under 4% spärren, ska jag säga då. Ja,
det är det här som är det intressanta, va? Att nazismen får egentligen aldrig något starkt grepp om svensk opinion. De idéerna har inte den sortens rotmylla, kan man säga. Vad som däremot finns och vad man ofta glömmer bort, det är en organisation som heter Sveriges nationella förbund, som jag skulle vilja karakterisera som fascistiskt, antidemokratiskt, antisemitiskt. Och de spelar en lite större roll. Alltså, de har faktiskt 30 000 medlemmar, många akademiker, många på ganska höga poster. Så att jag tror att just SNF är en kraft att räkna med, i varje fall under åren upp till andra världskriget.
Vad ska vi säga för kontext? 30 000 medlemmar, det var ett vanligt politiskt parti idag har, och då är det ändå många, många fler.
Ja, det var ju inte ett politiskt parti på det sättet, även om de satt faktiskt i riksdagen. När högerpartiet splittrades så blev några kvar som representanter för SNF, och de röstades faktiskt bort i nästa val, så de hade inget folkligt stöd. Men däremot kan man nog se att en del akademiker, journalister, politiker, till exempel Svenska Dagbladets chefredaktör Ivar Andersson, hade starka kopplingar till den här grupperingen.
För man kan ju också tänka i, om man ska försöka kontextualisera och utan att vara den förlåtande men förstående i alla fall, så att vi gillar Tyskland, det har vi alltid gjort, alltså sedan 30-åriga kriget framåt, just som handelspartner. Jag tycker att det är fantastiskt kul och nära och bekvämt och så. När tyskarna sitt parti kommer till makten, NSDAP, så kan man ju också någonstans förstå att alltså, då finns det inte jättetydliga antisemitiska drag, utan då är det mer att lyfta fram stort, något ariskt, det är någonting sundskär i sund kropp, det är ganska mycket nordiska grejer. Det är inte jättestor skillnad där.
Ja, jag vill nog problematisera det lite. För tittar du på det tyska nazistpartiets framväxt, så är antisemitismen väldigt, väldigt tydlig. redan från början. Så att de som i efterhand säger att det där kom senare, de blundar nog lite för vad man inte ville se i tiden.
Ändå. Så att man tyckte illa om judar, men man kom inte på att man skulle döda dem förrän senare?
Nej, men då har redan 1933, när man kommer till makten, så talar man om alltså fienderna i samhällskroppen. 35 kommer Nürnberglagarna som börjar stöta ut judarna.
Jag tänkte 20-tal sedan
de började. Ja, du menar så, ja. Vid maktövertagandet. Jo, man väljer nog blunda för antisemitismen och andra former av rasism i det nazistiska tänkandet, om man vill se dem som en, någon sorts konstruktiv samhällskraft. Det tror jag, det är ett efterhandsperspektiv att det där inte var synligt. För går man ner i pressen till exempel från den tiden, så är det alldeles uppenbart.
Det är också det här vi har, vi tittar på de olika fraktionerna i Sverige och i inte minst samtidningen, vad de står för. Det finns ju också inom högersidan, som inte minst från min landsända. Man pratar om skånaadeln, man pratar om att det finns nästan som en hörborörelse redan då. Och de är ju, alltså de var ju sällan organiserade nazister. Däremot ingick de ju i krets av tyskvänner och pronazistiska sympatisörer, som man tog att nazismen var en bra lösning för Tyskland, men kanske inte passade här.
Jag tror att tittar man på det där perspektivet, de tyskvännerna och de som sympatiserade lite vagt med nazismen, så är deras problemformulering ser ut som att demokratin är problemet. Och det man håller på med i Tyskland kan vara ett botemedel mot den här upplösande, fruktansvärda kraften, demokratin, som släpper fram kreti och pleti och underminerar samhällsordningen. Så jag tror att man blir pronazistisk därför att man har samma fiende, nämligen den parlamentariska demokratin, som man inte gillar. En sån dragning finns i delar av svenska överklassen.
Man gillar tysk ordning och reda.
Ja, man gillar inte demokratin. Man talar om demokratin som ett övergående tillstånd. Det ser du i högerpressen. Alltså, det här är en parentes, säger man. Och man vill bli av med det här därför att det underminerar den bestående maktordningen.
Som att det är 1000 år.
Ja, vill man tänka sig i alla fall.
Vill man tänka sig i alla fall. Sen har vi också, sen ser man väl också det som ett bålverk mot kommunismen.
Ja, ja. Det är ju där nästa skikt i den här diskussionen. Det är ju liksom, vem är värst? Hitler eller Stalin? Och har man gått in i den tankefällan, så kommer det ju komma ut på andra sidan med att en av dem är mindre farlig än den andra. Och delar av svensk offentlighet bestämmer sig för att Hitler är ett mindre ont än Stalin. Och det är sånt som också påverkar debatten i väldigt hög grad.
Vi får alltså samhällsregeringen, allihopa sitter runt samma bord, bokstavligt talat. Och man upplever det att nu ska vi bättre ha de här åsikterna i rummet än någon annanstans. Vi tittar på de olika krafter som finns med regeringen, runt om regeringen. Vi pratar också om kungahuset här. De är helt enkelt så att de blir allierade med Per Albin Hansson, för, rätter man mig fel, men kungen säger typ att om ni slutar kräva att kungahuset ska avskaffas, för det har inte minst Per Albin krävt den gången, så håller jag rent åt höger. När de kommer till mig för att säga att vi ska statskupp, så säger jag nej.
Och då ska vi komma ihåg att det faktiskt finns några trevare där om statskupp ändå i Sverige vid den här tidpunkten. Olika högerkrafter som tycker att Per Albin ska avsättas och någon sorts administrationsregering ska tillsättas.
Men går det via kungen då?
Om de gör det eller inte, det är ju sånt som förlorar sig lite grann i hemlighet. Man skriver inte protokoll när man ska göra statskupp, va? Så det finns liksom väldigt
lite... Någon är emot klokt.
Ungefär så. Däremot, när det blir tydligt att kungens allians har skiftat, det är ju i samband med midsommarkrisen, alltså. När frågan gäller, hur ska Sverige förhålla sig till Finland? Finland som går i krig med Tyskland mot Sovjet. Och där har Per Albin helt klart kungens öra. Alltså. Och det som är briljant med detta, det var att kungen var spelpjäsen för den andra sidan under bondetåget och borgårdskrisen. När alltså kungen såg till att den liberala regeringen fick gå på rösträttsfrågan, då hade man utnyttjat kungen från höger. Och nu tar Per Albin deras bokstavligen kung på schackbrädet, va? Och spelar honom istället. Och det är väl där någonstans som alla inser att det här, det är bara att lägga ner.
Just det. Ja, det är Hansson-strategen igen.
Återigen schackspelaren Per Albin Hansson.
Men om vi ska ta också det här med En annan diskussion som ju måste följas för regeringsbordet är att man tjänar pengar på dem. Att man tjänar pengar på det här. Liksom. Det är ju lustigt hur det är dessa tider av varsamhet och diplomatiska ord å ena sidan och moraliskt indignerade texter som är under hela perioden. Där vi har inte minst liksom franske Bengtsson som skriver och upprättat det SVD under strecket här våren 1940. Så pratar man inte så mycket om enkla faktum. Vi också gillar att tyskarna köper våra saker. Det är järnmalm, det är kullager, det är trä. Framförallt malm. Alltså svensk järnmalm var ju helt avgörande då. För något som tyskarna har fintat bort här lite grann, det är liksom hela låtringen som ju var avskuret på grund av att man hade börjat bråka med Frankrike. Så Ruhrområdet behöver egentligen bara svensk malm. Det är det mesta de har. Och att vi till och med blir ju huvudleverantörer till dem. Sen som sagt så säljer vi exakt samma grej också till de allierade och till britterna. Så andra världskriget är ju big business för Sverige på det här sättet liksom. Och då är Tyskland vår viktigaste kund och vi är deras viktigaste leverantör. Och då kan man fatta att man vill ha kontroll på båda håll.
Det där blir väldigt, väldigt mycket mer komplicerat om man går in på det i detalj. Det är precis som du säger att vi säljer åt bägge håll. Och på så sätt ser det ju en bra affär för svensk näringsliv, ska vi komma ihåg i det här fallet. Det som verkligen blir komplicerat sen det är SKF och Q-lager. Försäljningen, det ska vi återkomma till för det är ett specialfall. Men läser man Claes Åmarks fina bok då om Sverige under andra världskriget så tonar han ner lite grann betydelsen av järnmalmen. Framförallt efter 1941 när Tyskland har gått in i Ukraina och fått tillgång till järnmalm via andra vägar. Va? Så där blir betydelsen av försäljningen av järnmalm till Tyskland mindre viktigt. Vad Åmark faktiskt betonar i sin bok, och det är faktiskt spännande, det är vilka problem tyskarna har med den svenska pressen. Vi har ju då någonting som heter Statens informationsstyrelse som nog måste betraktas som ett censurorgan, halvcensur, helcensur.
Snedsträckt propaganda.
Ja. Det är väldigt svårt. Vi sett ju faktiskt inte tryckfrihetsförordningen ur spel under kriget i praktiken. Däremot har man sidoparagrafer man tillämpar för att strypa nyhetsförmedlingen. Och det är väldigt intressant i sig att se vilka nyheter som är tillgängliga i Sverige under kriget och vilka som inte är det. Men tyskarna har väldiga problem med den svenska pressen, att det står så mycket i svensk press. Och det är ju de diplomatiska noterna från Tyskland handlar ju hela tiden om att få tyst på de här Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Eskilstuna-Kuriren och vilka det nu är, va? Liksom tysta dem. Så det är någonting som är ett större diplomatiskt problem nästan än de ekonomiska förhandlingarna.
Hur tunnhudad kan man vara? Liksom?
Alltså diktaturen
det är
måste...
Pipigt, ja. Att säga det. Jag menar, jag fattar ju, för jag kan vara tunnhudad mot kritik själv, men ändå.
Jag vet inte det. Men det handlar inte bara om det, det handlar alltså om att en diktatur måste kontrollera informationsflödet, va? Och pressen är fortfarande en väldigt viktig källa till detta.
Men om vi talar om den svenska kunskapen om vad som pågick i koncentrationsläger och sånt. Alltså, det är ju då helt enkelt september 41 som det står om det här i Aftonbladet till och med.
Till och med i den nazivänliga tidningen får vi säga Aftonbladet så skriver reportern Fritz Lönnegren om det här. Han är ju inbäddad i den tyska invasionsarmén. Och få berätta på deras villkor om vad som händer. Och han skriver ett par artiklar som är mycket, mycket obehagliga. Och den du tänker på, det är den som står, tror jag, i augusti 41, en artikel som är rubriken Judisk karavan. Den beskriver hur judarna drivs ut ur städerna och att de inte kommer tillbaka. Han säger inte rakt på sak att det pågår massarkebuseringar ute i skogen, men den som läser noga förstår att han vet. Vad man inte tänker på är den artikeln efter, en minst lika obehaglig artikel om han om ryska krigsfångar bakom ett staket där han beskriver dem som undermänskliga. Att man förstår att det här är mongoliska, alltså varelser som inte är fullt mänskliga och så vidare. Så att det här rapporteras konsekvent i pressen, det gör det. Och kommer du längre fram i tiden, kommer fram till hösten 1942 så står det rakt på sak vad som pågår i förintelselägren. Alltså det står i tidningen.
Det är någonting som också går som en röd tråd när vi pratar om järnmalmen hela tiden. Men om man vänder på det, att vi inte säljer utan det är någon som köper, så är det flera som förstår att liksom det här är avgörande. Hitler tror ju att det här kriget ska gå fortare än det gör.
Det gör man alltid.
Men det blir inte fullt så mycket blitz som han hoppas på. Och det gör ju att liksom beroendet av den svenska järnmalmen är liksom viktig. Och det fattar ju också de allierade. Så det som är intressant är hur de allierade håller på att titta på hur ska vi kunna ta kontroll över de svenska malmfälten. För malmfälten utanför Kiruna är ju det som förser båda krigförande parter med malm här. Så man tänker då att det står inte riktigt att de allierade tänker att de ska ta malmen, men de ska i alla fall se till att tyskarna inte får den.
Det finns ju invasionsplaner från England att man ska gå in och ta över Malmfälten.
Ja, här är man lite lurig med svenskarna om jag förstått saker rätt. Man säger att vi ska, vi har 50 000 man, kan inte de gå över er tomt på torsdag tillväg till Finland ungefär? Mm.
Det är flera som har den idén längre fram. Så. Ja. Det där är också någonting som ändå har blivit utrett på senare år om just de här, vad som skulle hända med Malmfälten. Och där skriver Claes Åmark i sin bok att på grannen med ondskan om just det här, hur man presenterade för både tyskar och engelsmän att ni får gärna köpa av oss, men kommer ni hit då spränger vi gruvorna i luften. Och man har färdiga skisser med hur lastbilar med dynamit ska köras ner i gruvschakt och så vidare. Så att bråkar ni inte, då kan vi göra business, men bråkar ni, då är det slut med det här.
Lite förbrända jord av taktik.
Ja, det blir ju det. Det blir ju det, va? Men återigen, om man tittar på Sveriges situation, ska vi säga från 1940 till våren 1943, så är Sverige helt kringränt. Alltså det är en liten militärt svag nation. Grannländerna är ockuperade eller i allians med Tyskland. Så frågan är, hur skulle man kunna agera? Alltså, jag är inte den som vill försvara allt för långtgående eftergiftsåtgärder mot Tyskland, för sånt, det finns ett moraliskt problem som man definitivt kan vrida och vända på. Men vilket handlingsutrymme fanns?
Det är väl, alltså ska man sammanfatta den svenska neutralitetspolitiken i situationstecken, så är det ju väl hela tiden det där kampen mellan teori och praktik. Vi säger en sak, vi behöver göra något annat. Man är ju oerhört pragmatisk. Jag tänker att om jag var omringad av massor med människor som hotar att invadera, jag hade ju inte varit jättetuff. Liksom.
Det är väl också det där som jag tycker man ska påminna sig alltid när man pratar om de här sakerna. Det är att det finns fortfarande inte ett Sverige. På lite närmare håller det nästan en myrstack. Myror är kanske också bättre på att dra åt samma håll än vad människor är. Men du har ideologiska grupperingar som drar åt helt rakt motsatt håll under hela kriget. Och jag tror att vi ska inte prata om ett Sverige, vi ska prata om flera Sverige. Kanske till och med många olika Sverige som vill väldigt olika saker. Och på en punkt där det blir mycket synligt, det är det som inte har berört den, som jag tycker är det kanske största moraliska problemet för Sverige under kriget, det är hanteringen av flyktingarna från Nazi-Tyskland. Där hade Sverige helt andra möjligheter att hjälpa. Men på grund av den inrikespolitiska debatten som är väldigt splittrad och låst åren före andra världskrigets utbrott, så väljer vi ett mycket restriktiv flyktingpolitik, framförallt mot tyska judar. Det är där som du har det stora moraliska problemet i svensk historieskrivning.
Vi har ju också, alltså, andra världskriget kan man sättvis säga är, för det är flera krig, det finns flera historiker som pratar om det som att till och med någon sedan som 30-åriga kriget, att det är från första världskriget början till sista världskriget slut med lite fred emellan. För att det pågår massa saker hela tiden. Men om man tittar på andra världskriget så är det egentligen från 39 till 41 som det händer massor med grejer. Mm. Det går bra för tyskarna. Tyskarna löser ju för övrigt hela den här malmfrågan genom att de invaderar Narvik. För de inser att det kommer gå åt islig hamnen, så kan svenskarna tycka vad de vill och minera vad de vill. De kommer ändå att gilla våra pengar och de kommer framförallt gilla vår kol och koks. Det är ju 9 april 1940 som man då tar Norge.
Det tar sin tid, ska vi tillägga. Norrmännen gör ett imponerande motstånd.
Ja, och det är lite liksom, man kan också tycka att det är lite fascinerande att de överhuvudtaget, alltså de är ju helt ointresserade av Norge. Och de är också ointresserade av Danmark, så de egentligen bara passerar. Och danskarna säger, nej, vi är inte ockuperade. Ni får vara här. Och så är det oerhört danskt pragmatiskt.
Börjar vi prata om den danska politiken under världskriget, då har vi behöver en vecka på oss.
Den är oerhört fascinerande i alla fall, liksom, i det att de bara liksom inte bråkar. Och norrmännen, där kan man inte ändå, tyskarna fick strunta om inte i Oslo, bara gick direkt på Narvik, för egentligen de hade behövt. Men man var väl också lite rädd för att det skulle ligga brittiska jagare i norska fjorder och skjuta ner de här skeppen med malm som åker ner.
Liksom. Den formella anledningen till att man invaderar Norge, det är att britterna börjat lägga minor utanför norska kusten.
Och så helt enkelt hota våra transporter, då tänker man, säger tyskarna. 1940, då är alltså Sverige helt omringat, men den goda nyheten är att det är vår främsta handelspartner som har omringat dem, och de förser oss, och också vår främsta leverantör av värme och sånt. Det är ganska intressant att titta på det där, och för övrigt att liksom, vintern var ju skitkalla här i början av vintern liksom, av kriget. Och 1940, då berlinarna fryser, för de har inte bränsle, men vi har det hur varmt som helst i folkhemmet. Det är tydligen så mycket att man har slutat kriget så lagrar man kol i liksom Södertälje kanal och sånt. Vi har så mycket grejer.
Men jag vill bara understryka, du återkommer till det här med tyskarna som viktiga handelspartner, och det är helt riktigt, jag säger inte emot dig, men vi ska komma ihåg att det hela tiden pågår också viktiga affärer med Storbritannien och småningom USA. Alltså det där är viktiga saker, de är också ekonomiskt viktiga för Sverige.
Ja, både och, tänker jag, för att menar, Tyskland står ju för 80% av vår export, i alla fall slutet av kriget, från 42-43, någonting sådär. Vi behöver inte gå till ens detaljer, men de är superviktiga i det här liksom. Och jag tänker också, min argument här var att jag kan liksom förstå ett ekonomiskt perspektiv. Och så har vi det här snacket med Tyskland, att hur diskussionen går. Vi har då, de vill behöver åka hem, säger de. Trupperna är till Norge, vill hem till mamma. Och det får vi såklart se till. Och det är här det börjar liksom problemen med permittenttrafiken. Mm. Det är just den lösningen. Permittent betyder att man är på permission. Det vill säga, vi har typ definierat dem som turister. Och på så sätt så har vi inte stridande trupp. Säger vi, i teorin i alla fall. Mm-hmm. I praktiken får de med, räknas deras vapen som klädesplagg ibland. De åker från norra till södra Norge och flyttar trupper på i Sverige. Liksom. Låt oss ta midsommarkrisen här då. Mm.
Jag tror vi ska, medan vi talar om det här med trupptransporterna, så ska vi komma ihåg att skilja på två saker som man ofta blandar ihop i debatten, och det är just det du talar om, alltså det är permittenttrafiken, det är alltså soldater som åker ut och in ner till Tyskland och tillbaka till Norge, och av någon anledning så blir de hela tiden fler i Norge, det är fler som åker in än åker ut. Sen har du transiteringen som är någonting helt annat, va? När vi kommer fram till midsommarkrisen, alltså om tysk trupp, krigförande trupp ska få transporteras genom Sverige på väg till slagfält på andra sidan Sverige, det är det som är kanske den stora knäckfrågan.
Men när börjar man? När börjar komma första frågan med permittenttrafiken? Den är juni 1940, va?
Det är efter norska, när Norge har väl har gett sig, alltså när man faktiskt har kapitulerat för tyskarna. Det Sverige håller faktiskt emot fram till det ögonblick då Norge inte längre är krigförande part. Då börjar den här trafiken.
Och då är soldater och material egentligen man pratar om där. Först är det soldater och sen blir det lite material, och sen så kommer det då mer formell förfrågan från Tyskland om att också föra krigförande.
Det är i samband med operation Barbarossa, alltså, och överfallet på Sovjetunionen, så ska denna då division Engelbrekt få transporteras från Norge via svensk järnväg upp till gränsen till Finland i norr.
Typ exakt samma pitch som britterna hade haft innan när de tänkte ta den manfälten.
Ja, här uppstår ju en oro förstås i samhällsgänget, något liknande på gång. Va? Det är där det man är orolig för, att detta är ett välförpackat invasionsförsök från tyskarnas sida. Argumentet mot det är att de behöver inte. De behöver inte avdela trupp till att besätta Sverige, utan de kan föra hela truppen upp och föra krig mot Sovjet istället. Men det som sker i samhällsregeringen under den här perioden i samband med alltså operation Barbarossa är faktiskt väldigt, väldigt intressant. Man brukar tala om midsommarkrisen, och vi ska förstås komma dit, va? Men det sker också mycket viktiga saker i april. För det är faktiskt Sveriges överbefälhavare, Tunnell, är hos samhällsregeringen och föreslår på fullt allvar att Sverige ska gå i krig, eller åtminstone stödja tyskarnas och Finlands krig mot Sovjet mycket, mycket aktivt. Han har till och med kartor med sig och visar hur långt svensk trupp skulle kunna gå in i det som då var sovjetiskt territorium.
Och det verkar ju helt sjukt i huvudet.
Ja, men tittar man på dokumenten, det är det vad som händer. Han gör den här dragningen.
Och är det för att han då minns massa grejer från första världskriget?
Ja. Det här är perspektivet som finns hos delar av den svenska militären, att vi är inblandade i ett krig med arvfienden Ryssland, och att vi ska flytta fram våra positioner och Finlands sak i vår.
Men det har inte bråkat på 200 år.
Ja, lite av och till, va? Alltså, det har hela tiden varit talet om Ryssland som hotet mot Sverige under hela den perioden egentligen, från Napoleonkrigen och fram till andra världskriget. Men det som händer där, medan Tunnell gör den här dragningen, så flera av de här ministrarna kan skriva i dagbok om detta. Och jag har tittat på flera av dagböckerna som ligger på Riksarkivet. Och de börjar snegla på varann. Och det som överbefälhavaren säger är ju faktiskt en pinsamhet. Han säger någonting som är politiskt omöjligt, i varje fall kring det här bordet. Och man brukar, flera historiker återkommer till det här med Ernst Wigforss, att han sitter där och bleknar. Han blir alldeles vit i ansiktet av ilska. Och i takt med att Wigforss bleknar så förstår alla runt bordet att det här är dött. Det går inte, va? Och när Tunnell är klar så säger Wigforss mycket försmädligt: ja, nu har vi sett ena planen. Har ni tagit fram en plan på hur det skulle se ut om vi gick i krig på Sovjets sida? Och det blir överförhåren bara arg och rullar ihop sina kartor och förstår väl egentligen att hans utspel är missriktat. Men det här ögonblicket där står inte i historieböckerna, va? Det hittar man bara om man tittar i olika ministrars dagböcker.
Det är också ännu mer obegripligt om man tänker på hur liksom sopigt det svenska försvaret var.
Ja, men han hade ju rustat upp så gott man kunde under kriget, va?
Ja, men när är man färdig med det? Man har, alltså man har inga flygvapen i princip. Man köper ett gäng flygplan från Italien som är papier-mâché och mozzarella. De går inte att flyga med alls. Och sen så alltså har man ändå kommit... Man har gjort lite vapen i sin egen man såklart. Liksom. Men han tror på fullt allvar att nu kan vi köra. Eller...
Ja, så under skuggan av Tysklands vingar liksom, skulle det vara i så fall. Och i allians med Finland och så vidare.
Och de har ändå varit med rätt mycket av vår krigsmateriel som vi fick när vi inte kriget
började. Precis, precis.
För där är vi ju inte heller, vi är ju inte neutrala i det kriget och vi är inte krigförande.
Nej, det är en viktig distinktion som du gör där. Men alltså, det där är upptakten sen till midsommarkrisen som kommer. Jag tror att det är samma minister som sitter kring bordet vid midsommar som det är i april. Och de förstår att alla tankar på någonting annat än bara att släppa igenom Tyskland är egentligen otänkbart. Alltså de här planerna på att försöka ta en mer aktiv del i kriget, de är helt enkelt överspelade. Och återigen, jag tror att tanken på att Sverige kringränt skulle ha ställt sig i allians med det just då lika kringrända Storbritannien, det är en vacker tanke, men den är nog politiskt fullkomligt orealistisk. Så det som en politiker som Per Albin jobbar på, det är att hålla Sverige utanför kriget, alltså på Tysklands sida. Va? Det är det som är hans politiska strategi med de här sakerna.
Hade Sverige neutralitetspolitik, slår det mig plötsligt. Sa vi någon gång att vi ska få vara neutrala i det här? Eller var det mer icke-krigförande? Och sen så begreppet neutralitetspolitiken lyckade efter hans etikett.
Nej, vi kallade oss neutrala och fick också skit av tyskarna för det. De tyckte, är det här verkligen neutralitetspolitik ni håller på med? Ni har ju öppna handelskanaler till Storbritannien till exempel. Så tyskarna använde neutralitetsbegreppet mot oss under kriget.
Ja, för de kräver ju absolut lojalitet och det är därför de är på tidningarna. Och
ja,
så liksom.
Precis.
Och här får vi också nämna Carl Gerhard.
Ja,
alltså, och hjälten. Carl Gerhard, han har ju bra kontakter och han har bra social cred och han känner de people in high places.
Mm, det gör han.
Så han får ju för sig då att när regeringen får för sig att vi ska medla mellan Ryssland och Finland, när det håller på och bråkar, då är det Carl Gerhard man skickar in. Han får åka till Madame Kollontaj och som vid den här tiden bor på något litet plats på Storholmen, norr om Lidingö, och på en ö där och liksom tar emot och liksom ta-ta-ta, och han tycker det är hemskt kul för att han inte längre är salongsborsvik utan kommer bli som ambassadör, som man själv säger. Så han blir ju en spelare i det här.
Ja, det är många som är.
Och sen så blir han ju på något sätt blir han sur sen som att han skriver den här kupletten Jag kände hästen från Troja. Eller vad är liksom...
Det är ju tidigare. Den kommer före det här utspelet, va, med Kollontaj, men inte jag minns fel.
Vänta, midsommarkris är 41. Ja. Sen är det 40, så att jag som blandar ihop det här liksom.
Men den där kupletten är ju fullkomligt seriöst menad och jag tror att alla som sätter sig in i den kontext kring Carl Gerhard när han skriver den här måste bli imponerade av hans politiska mod. För detta är den lägsta punkten i kriget, alltså Tyskland har vunnit. Tyskland härskar över Europa.
Det är första delen av krigets slut, precis.
Och England är en liten kringrönd ö långt ut i havet. Och i detta ögonblick så ställer han sig alltså och pratar om det här öppet att vi är utsatt för en sorts attack. Vi har 50 kolonnare, vi har svenska politiker som går tyskarnas ära. Han nämner faktiskt högerledaren Bagge vid namn i texten. Och det där är det störst. Man säger, håll emot, se till att ni inte blir manipulerade. Vi måste liksom hålla emot dem i Sverige som till varje pris vill se en tysk slutseger i kriget. Alltså, det leder ju som vi vet också till en ordentlig diplomatisk kris detta.
Alltså det är någonting i det här, för jag tänker vad det skulle skett idag. Det är ju illa menat att eller det är alltid dåligt att försöka flytta grejer, men någonstans, vi låter tänka att det är Magnus Uggla som skriver någonting, och så skulle liksom som Sovjet eller Ryssland är fortfarande vår huvudfiende, då är det skulle Putin bli jättearg. Det verkar så absurt och dumt att man liksom inte tro på det. Utan när jag först läste de här så slog det mig att det här måste vara en slags efterkonstruktion. Det kanske Karl Gerd fick blåsa upp det själv eller någon annan som blåser upp
det.
Liksom.
Det är en mycket viktig kulturell och politisk händelse som ekar långt in i regeringen. UD är på plats och lyssnar på vad han säger. Ministrar är på plats och lyssnar på vad han säger. Tyskarna är på plats och lyssnar på honom. Och intressant nog, och det här är lite spännande, så vill man fortfarande inte sätta den svenska tryckfrihetsförordningen ur spel. Den är alltså intakt hela kriget. Men nu kringskär den på olika sätt och vis. Så när man tystar Karl Gerhard så gör man det genom att hänvisa till sedlighetsparagrafer. Och jag tror, och det här är bara en teori från min sida, men jag tror att det är en hänvisning, man pekar finger på Karl Gerhards kända homosexualitet. Så man säger att om inte du tystnar nu så kommer vi att exponera dig som homosexuell. Just det att vifta med en sedlighetsparagraf som också omfattade då homosexualitet som är olagligt i Sverige pekar på att det är det hållet man går. Va? Man gör ingen annan, man beslagtar inte scenrekvisitan eller någonting sånt som man hade kunnat göra.
Och tänka många saker, en av tänkens saker är rent taktiskt. Det hade varit bra att köpa in lite censur så blir tyskan jättenöjd. Där har de ju tjatat om jättelänge. Fast å andra sidan då, om hela svenska folket, det stora delen av svenska folket var så antinazistiska som vi var på den här tiden.
Jag tror att det är viktigt att undersöka det. För att, återigen, vi kan inte tala om ett enda Sverige. Sverige står mot Sverige här, Sverige är kluvet. Och svenska, eller brittiska diplomater och journalister som skriver hem talar om det här och säger vanligt folk är för oss, säger de. Flera gånger i sin korrespondens, diplomatisk, alltså korrespondens och liknande, så säger man det att delar av det ledande skiktet i Sverige sympatiserar med tyskarna. Vanligt folk håller på England. Så vi är ett kluvet land i den här frågan. Och det är också återigen Per Albins genialitet att sätta de olika grupperna i samma regering och säga att vi måste hålla ihop det här.
Och att både tyskarna och de allierade är sura på Per Albins regering som de tycker går andra sidans ärenden, det kanske också säger någonting.
Så är det ju. Alltså att Sverige lyckas göra sig impopulärt på bägge sidor, så kan man säga.
Jag försöker kanske inte alltid, ibland använder vi i dagens debatt för att säga jag hatar på alla sidor. Kanske behöver jag högre ambitioner än så, men det finns ändå någonting i det här. Liksom. Och hur ser vårt samarbete ut där med egentligen de allierade? Vi vet ju att liksom den tyska radiotrafiken från Norge, det går ju i Sverige, så den avlyssnar vi. Och vi håller på att avlyssna en massa andra grejer också. Vi har ju radiomast längs hela den svenska kusten som kan lyssna ända in i Moskva och ända ner till Berlin. Liksom. Inte minst med amerikanska pengar. Det är ju CIA som är med och bygger upp mycket av FRA, får man väl säga.
Ja, och småningom så hjälper vi till och med amerikanerna att göra små spionräder in i Norge. Va? Och vi utbildar norska trupper på svensk mark så småningom. Så att det hela är mycket sammansatt.
Ja, och det har vi faktiskt fortsatt med sedan dess. Liksom. Det är mycket av amerikansk övervakning på internet sker i Sverige.
Så är det.
Därför att deras lagar är mycket tajta än våra. Våra lagar bygger typ på Ebbe Carlsson-affären som innebär att väggtelefonen får man inte avlyssna med allt annat. Det är därför också man kan ibland förundras över att den amerikanska ambassaden i Stockholm är så pass stor för att vara i neutral randstat. Men det beror ju på att det är mycket av våra flickor och pojkar som faktiskt sitter och avlyssnar. Och
sen länge hade de väldigt fina master på taket.
Det behöver man inte det. Det kan man bara lämna över om man fiber in istället. Liksom.
Men du är framme vid det som är en, tror jag, felsyn, intressant felsyn när vi tittar på Sverige under andra världskriget. Och man brukar säga så här att så länge det gick bra för Tyskland så höll vi på Tyskland och sen när det började dåligt från Tyskland så bytte vi sida. Och det där illustreras ju ganska fint då i Jolos tv-serie någonstans i Sverige att man byter ut porträttet på Hitler på Spiselhällen mot en bild av Churchill. Va? Det är bilden att man säger att det finns en brytpunkt där vi byter sida. Och det där stämmer inte riktigt om man tittar på det i detalj därför att du har bägge sidor i fullt spel precis hela kriget. Däremot finns det en svängpunkt som inte är så känd. Men alltså jag skulle säga att det är känt bland yrkeshistoriker. Det är inte riktigt nått ut i det allmänna medvetandet. Och det är i november 1942. Märk väl, det här är före det faktum att tyskarna drivs ut ur Stalingrad, som man brukar säga är den stora vändpunkten i kriget som sker tidigt på våren 43. Vad som händer däremot i november 42, det är deportationen av de norska judarna. Och det där är otroligt viktigt för svensk opinion. Det skrivs om det i tidningarna, Svenska kyrkan, Svenska baptistkyrkan också har speciella förbönsgudstjänster för Norges judar. När Dagens Nyheter gör en gallup i slutet av 1942 frågar vilket var den viktigaste frågan under kriget, eller under året för er i kriget, så svarar en stor majoritet hanteringen av de norska judarna.
Hur beskrivs det här i media? För vi har ju också, vi som journalister, vi har ju tagit på oss någonstans, vi tycker alltid att vi är lite viktiga. Det är ju problemet med många journalister, vi får feeling, va? Och det är det även då, och därför tänker vi att ja, men vi ska inte störa relationen mellan Sverige och Tyskland, för att liksom, vi märker att tyskarna blir irriterade på grejer vi skriver, eller i alla fall på tolkningsgrejer. Och så pågår ju ganska mycket självcensur i Sverige.
Ja, och också övervakad av Statens informationsstyrelse som säger till när du skriver någonting opassande, va? Det finns en mycket bra bok som jag gärna vill rekommendera i det här sammanhanget, och det är Ingmar Svanbergs och Mattias Thydéns genomgång Sverige och förintelsen, där man kan gå igenom och se exakt vad som stod i vilken tidning, när, om de här frågorna. Och man, vad de visar ganska övertygande, det är att det under hösten och vintern 1942 pågår ett informationskrig i svensk press. En av de saker som du absolut inte får tala om är det som händer i Norge, det ockuperade Norge. Då kommer Statens informationsstyrelse och säger ifrån att det här får du inte skriva om. Och alla, inte alla, men många har säkert sett den här fantastiska första sidan på GHT hösten 42 när Torgny Segerstedt trycker rubriken från norska fängelser och koncentrationsläger på en sida som är över till blank. Och därigenom talar om att vi vet att det här händer, vi får inte prata om det, va? Och sen kommer kampanj efter kampanj, stick efter stick från liberala tidningar och vänstertidningar och säger liksom det här att nej, vi ska prata om det som händer i Tyskland. Människor och i Europa, det ockuperade Europa, människor mördas i miljoner. Och det står alltså 2 miljoner döda, det kan du läsa under hösten 1942 i flera svenska tidningar. Och sen kommer då detta, tyskarna har börjat samla ihop de norska judarna för deportation till Polen och till Auschwitz. Och den som är intresserad och följt med i bevakningen vet vilket öde som väntar dem. Och det vet också svenska UD.
Där du säger att den som varit intresserad och följt med i bevakningen, så säger du egentligen att du måste varit en idiot för att inte känna till det.
Du kan i varje fall inte ha läst några av de större tidningarna. Så kan man säga. Och sen brukar man säga, och det är en viktig distinktion, när man i förintelseforskningen så talar man om skillnaden mellan att egentligen känna till, alltså veta, och att förstå. Vi vet vad som händer. Förstå innebörden av ett organiserat industriellt folkmord kan vara någonting annat. Det kan ta tid att den insikten att sjunka in. Men att människor samlas upp på grund av sin bakgrund alltså, och mördas i miljoner, det är känt för den som läser tidningar.
Men det är så begripligt att det också blir oförståeligt.
Vill man vara snäll kan man säga så. Ja. Och det förstås pågår saker i världen idag som vi vet är fruktansvärda, men som vi kanske inte förstår den historiska innebörden av förrän.
Nej, vi står ifrån oss. Jag ska tänka ännu mer då. Jag menar, vi är ett land som är tyskvänligt på många olika sätt. Det är en viktig handelspartner. Och så tänker vi, jag känner ju han där och där. Och inte var det så farligt. Och liksom, om han gick med i nazistpartiet så tänker jag, det kan inte vara hur kass som helst. Så det finns ju hela tiden de där kopplingarna.
Ja, man kan ju alltid liksom lura sig själv. Ägna sig åt det som Sartre kallar för ond tro. Man övertygar sig själv om att någonting man vet är fel egentligen är riktigt och så vidare.
De ljuger mest för oss själva, och vi är alltid i vår egen filterbubbla på något vis. Liksom.
Men det viktiga tror jag med den här vändpunkten i november 42, det är att man kan se hur Sveriges politik förändras. Att deportationen av de norska judarna är faktiskt en svängtapp i svensk politik.
Och det är för att det är så många som går ut och demonstrerar.
Ja.
Både här kyrkan.
Kyrkan spelar en viktig roll, ja. Både svenska kyrkan och flera av frikyrkorna bestämmer sig för att man ska tala öppet från predikstolen om hanteringen av de norska judarna, behandlingen av de norska judarna. Och det är en viktig opinion i den här tiden. Det står på i Dagens Nyheter en artikel undertecknad av flera frikyrkopastorer att rasförföljelse är hädelse. Det är alltså så de väljer att tolka det. Och det är alltså ord och inga visor under krig, pågående krig. Det finns en bok av en forskare som tyvärr dog alldeles nyligen. Han heter Paul Levine. Han skrev en ganska viktig avhandling som heter From Indifference to Activism, som kom redan på 90-talet. Där han visar att svenska UDs agerande, framförallt gentemot judiska flyktingar, förändras nästan över en natt under den här perioden. Efter det så börjar man se konturerna av en mer anständig svensk politik. Och det sker alltså före Stalingrad, men efter deportationen av de norska judarna. Och det är en period på några månader. Men där sker alltså en stor moralisk förändring.
Och det som vi ser sen är helt enkelt en organiserad aktion av UD.
Mm.
Där man på olika sätt hör av sig till tyskarna. Och säger hej, hej, vi vet att ni har de här människorna som sitter i koncentrationsläger. Mm. De är svenskar i förskingringen. Och därför ska de gå till oss. Och det är mer eller mindre random skäl. Det är väldigt halmstråaktiga skäl.
Ja, det, man börjar ju redan från början där i november-december 42 så att den här norska damen har en kusin i Stockholm så hon har svensk anknytning. Alltså den typen av argumentation börjar man köra gentemot tyska beskickningen i Oslo vid den här tiden. Allt det där som vi förknippar sen med Raoul Wallenbergs insats i Budapest tar form här alltså.
Ja, han är ju del av ett statligt program
ja.
För att hantera. Men, och tyskarna där, varför säger inte de då? Håll käften.
Det säger de till en början. När, om man läser i Paul Levins bok och i UDs arkiv hur tyskarna bemöter svenska propåer om det, för det finns ju också människor med svensk, med verklig svensk anknytning på den här båten Donau som skickas till Auschwitz. Där finns åtminstone tre personer som egentligen är från Göteborg. Frågan är om de har svenskt pass eller inte, va? Den förlorar nästan i historiens dimmor. Men där finns alltså människor som verkligen har en svensk anknytning. Och där säger ju tyska beskickningen rakt på sak till de svenska diplomaterna. Det är för sent, de är döda. Så där talar man klarspråk i princip om vad som pågår. Men sen sker detta med Stalingrad. Tyskarna börjar långsamt pressas på defensiven. Och Sverige blir därmed också... Det blir viktigare att hålla Sverige på gott humör ju längre tiden går, av de ekonomiska skäl som du själv har talat om. Så att Sverige får nästan en förhandlingsövertag i de här frågorna. Märk väl, det är viktigt att inte idealisera det här och teckna det för svart eller vitt. Men där det fanns en eftergiftspolitik som drabbade flyktingar så att de dog, alltså man hamnade i läger och dog, före 1942 så finns motsvarande förändring efter november 42, där Sverige faktiskt aktivt räddar liv. Och återigen, vi kan inte tala om ett Sverige, vi kan inte ens tala om ett Sverige under kriget. Det finns ett Sverige 1939, det finns ett Sverige 1940, det finns ett Sverige 1942 och så vidare. Va? Så att det här är en skiftande materia, men någonting mycket viktigt sker i svensk politik efter november 1942. Och det där är lite för illa känt skulle jag säga.
Prata om det här både och hela tiden, och det är det som är så svårt att hålla flera saker sig i huvudet samtidigt, så är det också det att eftersom vi inte var i krig, man hade varit bättre, okay, från det datumet, från 9 april, så intar man Danmark, då måste Danmark vara ockuperat, då har man förhållit sig till en tysk som man ser på gatan hela tiden.
Mm.
Vi har aldrig någon riktigt på det sättet att förhålla oss till. Vi ser ju såklart att det finns en del... järnvägstrafik som går med tyskar ombord. Det är till och med så småningom att det blir väldigt många av de som rullar runt här. Vi ser i Skåne kan vi se på andra sidan sundet att det sker grejer och där finns det svårt hela tiden fart trafik. Inte minst för att det är kallt på vintern så vi fryser ju till mellan Helsingborg och Helsingör. Så kan folk traska över på båda hållen liksom. Men jag tänker att det är någonting att vi låtsas om en sak kring här. Att vi var inte med i kriget, säger vi. Och det är ju tekniskt sett rätt. Och därför finns det inte heller den här, där började vi, där började vi inte. I den tyska historien, de var ju med i kriget hela tiden, men där finns i alla fall, liksom, man kan säga att ja, men det var innan vi hade, farfar hade ryckt ut, men min pappa hade ändå inte, eller farfars bror hade ändå inte. Så man kan ju skapa dessa sorteringar inom en familj, att liksom, det har skett på västfronten, men inte på östfronten, detta. Alltså. Här är det ju inte svart eller vitt. Och så kommer det tillbaka och viter oss i rumpan när vi ska försöka beskriva hur vi var. För vi också slutar kriget. Ja, vi slutar så småningom sälja malm. Men det är tyskarna behöver inte lika mycket malm då. De har andra tillgångar, så det är lite skitsamma. Vi jobbar ju rätt mycket med. Vi är ju inne i Tyskland med olika kontakter för att försöka då aktivt rädda folk ur koncentrationslägren. Det gör ju Sverige som ingen annan. Kan man säga.
Det där är ju hör till det som vi faktiskt inte talar så mycket om.
Nej, att det får så organiserat. Det är ständigt också det här. det blir något internationellt med Ralf Wallenberg. Man behöver lösa problemet i med att man sitter judar i Ungern från ett svenskt perspektiv. Hur kan vi få ut dem? Och så skickar man in Wallenberg som inte är UD. Men han är ändå UD. Han är inte svenska pengar, men han är ändå svenska pengar. För han är också amerikanska pengar. Mm. Och liksom han blir... Och sen när vi beskriver det här så blir det som att han var en kille som får en idé och åker ner. Och då blir han också fått en koppling till den här kapitalismen som bara dyker upp och gör något icke-kollektivt. Mm. Fast det var väldigt mycket kollektiva grejer han gjorde. Liksom det.
Han var ju snillrik i sin strategi. Va? Så därför finns det en massa spännande historier kring
det. Ja, det här var ju.
Men återigen, som du säger, det här är ju förlängningen av en svensk UD-strategi. Och det finns ju många som är så inblandade i det här från 1942 och framåt. Vi har Sven Kravström, vi har Harald Edelstam, vi har Per Anger, ett stort antal diplomater som verkligen visar framfötterna när det gäller just de här frågorna. Så att det är lätt att betrakta Wallenberg som en isolerad hjälte, men alltså han är en del av ett mycket, mycket stort skeende.
De främsta aktivisterna i den svenska beskrivningen av hur vi agerar mot Tyskland är ju också proffs. De är tjänstemän, mångt och mycket. Det är ju det som använder UDs olika regler och Sveriges olika förhållanden. Från att vi är, eller det är ju det svenska byråkratiska Sverige här som kickar in. Det är det deep state.
Ja, det är också det som Paul Levin, som jag nämnde tidigare, faktiskt kallade det. Han kallade det för bureaucratic resistance. Det är hans ord för det, vad vi ser ske.
Allting, och det är både för och nackdel från att vi definierar tyska soldater som turister när de är på permittering här, till hur vi sedan använder liksom random skyddspass och liksom olika mycket svaga begrepp som vi egentligen plötsligt gör till något centralt. Ja.
Claes Åmark, som har skrivit den stora boken om Sverige under världskriget, har också skrivit en bok om Raoul Wallenberg i Budapest, där han vill framhålla två saker kring hans agerande. Det ena är att det han gjorde var möjligt just där och just då, i den väldigt oklara situation, militära situation som rådde kring situationen i Ungern. Och att han var inte ensam. Det fanns både svenska tjänstemän och det fanns också ett stort antal diplomater från andra länder som gjorde mycket aktiva och fina insatser. Så han visar på att det här uppstår en glänta när du verkligen kan göra moralisk skillnad, och då gör man det.
Efter kriget får vi beröm för vår neutralitetspolitik. Jag tror att det är väl i London Times som skriver om det här första gången, lite beundrande. Då har man noll i kontext egentligen till det, hur vi agerat och vad vi gjort under precis kriget. De var inte med. Det var ju fantastiskt, typ. Det är en ganska banal analys egentligen. Liksom. Men vi tar ju till oss den. Mm. Och sen kan man säga att det blir egentligen två olika linjer här.
Ja.
Som utkristalliseras när man ska beskriva det här. Vi har ena, liksom, eller kanske tre, vi har en småstatsrealism. Mm-hmm. Vi var inte toppen, men vi gjorde vad vi kunde och kolla, vi fick ingen krig. Lite som britternas version, fast lite mer nyanserad. Vi har en moralisk linje här. Mm-hmm. Och så finns det en slags kommunistisk linje också, där man verkligen vill prata om efterkrigspolitiken. Ja, det är väldigt svårt, och sen vi hamnar i de här, vi får ingen, och sen så växlar vi mellan dem på något sätt.
Det som du sa, det är så svårt att se det här skenet med bägge ögonen. Man blundar med vänster ögat eller höger ögat när man tittar på andra världskriget. Och det där är lite fascinerande, för det du kallar för småstatsrealismen, det är ju det som egentligen blir Sveriges offentliga linje i de utredningar som görs efter kriget, som Sandlerkommissionen, som tittar på hur Sverige bemötte flyktingar till exempel. Man försöker få fram det här att ja, det var ett svårt läge, vi var ett litet svagt land, men vi gjorde vad vi kunde för att hjälpa folk när vi kunde. Och det är ju sant. Sen har du då det som kan för moraliska linjen, som alltså intellektuella som Willem Moberg, Eyvind Johnson och andra driver hårt. Det här att nej, vi kröp. Vi bugade för tysken. Vi spelade på ett sätt som gynnade våra egna intressen i varje ögonblick. Och det är också sant. Det är bara det att bägge sakerna är sanna. Eftersom Sverige inte är ett sammanhållet land, utan att det finns olika krafter som slåss hela tiden. Men när vi ska skriva historien om det här, är det antingen det där att vi kröp för tyskarna, eller nej, vi skickar Wallenberg till Budapest. Och jag har ofta undrat över varför man inte känner till, varför det inte är allmänt känt med den enorma räddningsinsatsen av Danmarks judar, som ju var ett fantastiskt skeende. Alltså det är tusentals människor som egentligen paddlar över Öresund i badkar. Alltså det är fantastiska historier, och alltså det är, tror jag, 7000 människor som fristår.
De flyter ju på grejer som liknar någonting man kan ha sett nu efter liksom civilkriget snarare. Alltså det är blåte.
Det
när är vi tiden? 40?
Det är 43, hösten 43. 43,
ja.
Och alltså Sverige tar mycket aktiv del i detta och är alla välkomna. Alltså alla får komma. Och folk står ju faktiskt på stranden och fiskar upp dem när de kommer i land. Så att det där är en fantastisk händelse under andra världskriget där Sverige tar aktiv del. Men om man då vill prata om den faktiska eftergiftspolitiken mot tyskarna, som vi understryker det är också helt riktigt, så är det som att då kan vi inte prata om det här. Att vi gjorde räddningsaktioner både för norska och danska judar till exempel. Det är som att det ena perspektivet släcker ut det andra.
Tittar man, du har själv pratat och skrivit i olika sammanhang om det här, men liksom när du tittar på svenska dokumentärer, filmer och sånt, det finns några böcker om det. Men det finns ju överhuvudtaget inte något som närmar sig, man kan se våra grannländer. Alltså, tittar man i Danmark, nej, tittar man i Norge, Finland kan jag ingenting om. Men liksom där har man ju romantiserat lite. Generellt så kan man säga att efter krig så håller alla käften. Så är det i alla krig alltid. Ingen håller på att bråka efteråt. Eller så här. Amerikanerna tog den amerikanska solen och Västtyskland lämnade dem egentligen tillbaka till Tyskland. Och då var det egentligen gamla nazister som satt där. För det var de som kunde driva staten. Och så får vi vända blad och så går vi vidare. Och så det är ju en generation senare när någon har dött. Vad var han egentligen? Pappa berättar aldrig riktigt hur rollen var. Och så liksom. Och det kan man ju också ibland känna ibland, inte minst liksom i... Jag har suttit på någon middag och skapat dålig stämning med någon göteborgare som inte riktigt ville kunna redogöra för hans pappa upp på SKF. Då måste det här ju vara, och så liksom blir det, för SKF var ju skitaktiva. Jag vill själv sätta affischen om man säger, titta här, de här bandvagnarna går med kullager, heja oss.
Alltså, märk väl att SKF exporterade under hela kriget kullager till Tyskland. Amerikanerna hotade till med att bomba Göteborg för att få stopp på det, va? Och en norsk motståndsman som heter Finn Frisch hamnade alltså i fängelse för att han hade avslöjat det här i Sverige.
I Sverige. Ja, men det är den här komplexa biten. Men så säger då 45, snart till slut, en generation, tjoff, då är det 75. Så att 20 år tidigare, så vi har ju 70, det kom ju den här någonstans i Sverige.
Det kom på 70-talet, ja.
Och den romantiserar ju, men den tar inte riktigt i tur med liksom Sveriges skuld. Alltså det finns ett moraliskt stråk över den.
Ja, den moraliserar lite och den har den här bilden att byta ut bilden av Hitler mot bilden på Churchill till exempel.
Ja, det är alltså ingen moralisk fiber. Men, och den filmen, den scenen måste man inte bara förstå mot att det här är efter 68-generationen, det är Vietnamkriget. Ja. Där vi till och med har en statsministerlaget som står och pratar om moraliskt beteende, så att det är liksom koppling till det. Och sen har vi typ ingenting, det finns lite 1939.
Ja, den tar ju inte heller ställning på något sätt i de här frågorna.
Den är mer så att hitta, vi klarar oss trots att vi inte hade kaffe.
Ja.
Och sen har vi Maria Pia Boethius, gör ju ett slags bokslut över Sveriges skuld. Det är en väldigt viktig bok för att den sammanfattar mycket av det vi gjort.
Precis.
Men samtidigt blir det liksom en sån skuldblob.
Ja, jag tror att hon sammanfattar på ett väldigt effektivt sätt det som man kan kalla då för den moraliska hållningen som fördes fram av egentligen vänsterliberaler och socialister efter andra världskriget, som menade att eftergiftspolitiken var den övervägande, så att säga, delen av svensk politik. Och det gör hon väldigt bra. Alltså, hon satte bilden under lång tid med sin bok.
Den är alldeles utmärkt, men det blir lite mycket skuld på en gång liksom. Och frågan är, fortfarande har vi inte någon riktig diskussion om det i Sverige. Nu har ju liksom farföräldrar dött och de som vuxit upp dör ju liksom.
En sak som jag vill tillägga där, vi har också den mycket folkkära tv-serien Tre kärlekar, som är, alltså det är tidigt 90-tal som den kommer. Och där tar man faktiskt upp det faktum att Sverige spionerade för de allierades räkning, alltså svenska...
Ja, för den är någonstans i Karlstadskogarna, va?
De störtar där. men det är alltså en svensk flygare som heter Gösta som är så inblandad i detta, att ta kort av tyska hamnanläggningar från luften för de allierades räkning. Så där tittar upp en annan sida av svensk krigföring i den tv-serien.
Men det visar också upp en bild av att vi höll i alla fall på den goda sidan, som då i efterhand är engelsmännen.
I det här fallet, ja. Så återigen, alltså, när du gör en sån här satsning, när svensk tv eller svensk film gör en satsning på att berätta de här historierna om andra världskriget och Sverige, vare sig vi talar om jord och serier på 70-talet eller Lars Molins tv-serie Tre kärlekar från 90-talet, eller för den saken Häger och Viljus dramadokumentärer som 80-tal, 90-tal, det är jättepopulärt. Folk vill verkligen se det, eller ville verkligen se det här då. Sen kommer en stor tystnad och lägger sig över den här, alltså gestaltningen. Det ges ut böcker, både fackböcker och romaner, och jag har själv gjort mig skyldig till ett par stycken. Men det där når liksom inte in i, vad ska vi kalla det för, public service-produktionen av drama, eller i den kommersiella produktionen av drama heller. Det är som att det är en no-go-zone alltså.
Det är jättekonstigt. Kom vi fram till att det egentligen var den moraliska hållningen som vann?
Jag tror att problemet här är att ska du berätta de här historierna så måste du ge dig in i den här materien där man försöker skilja ut vem som gjorde vad under kriget. Du måste ta i de här svåra moraliska frågorna. Och problemet är, tror jag, att det kommer att få en relevans för dagens politik. Om du till exempel börjar tala om Sveriges förhållningssätt till flyktingar från Nazityskland, så kommer någon gärna säga, aha, men idag då? Vad har du att säga om vår flyktingpolitik idag, för eller emot hur makthavarna har hanterat det? Va? Så att,
för vi har egentligen väntat för länge.
Ja, jag tror det. Och frågan är alltså varför. För att jag tror att om man ingår in i det moraliska perspektivet helt och hållet, så som, alltså det som kritiserade eftergiftspolitiken, så är det här ingen vidare trevlig historia. Det är en historia som handlar om eftergift, om feghet kanske. Och den typen av historia kanske inte är så rolig att berätta. Men å andra sidan bör du tala om...
Men det
finns inga hjältar där. Om du väljer det ena, renodlade perspektivet, alltså skuldperspektivet, så har du inga hjältar. Å andra sidan, om du går in i det andra perspektivet som visar alltså de faktiska insatser som gjordes för judiska flyktingar efter 1942, då kan det nästan bli lite söndagsskolaktigt.
Men det är precis att det kanske är så till att man vill lägga ett genusperspektiv på det, att det är liksom vi har inga manliga hjältar. Ingen av dem vi pratar om samtidigt är ju liksom manliga figurer som står och säger fantastiska saker, håller tal som Churchill eller något sånt. Liksom.
Jag tycker nog att Ernst Wigforss verkar ha lite ryggrad i den här sammanhanget.
Han med sin bleka iska. Ja. Men det finns ju någonting, alltså det finns ingen, vi kan inte lyfta upp någon att han gjorde, eller vi har Wallenberg som är det manliga.
Du skulle kunna hitta, om du vill ha killar, så kan du hitta ett antal sådana som faktiskt gör stor skillnad, och då tänker jag till exempel på Per Anger, som ju hela tiden hamnat i skuggan av Raoul Wallenberg, som gör fantastiska insatser i Budapest. Du har svenska diplomater i Norge som gör motsvarande saker.
Absolut, men det är fortfarande så här grått byråkratiskt liksom.
Nej, det är att köra sportbil till gränsen med folk i bakluckan alltså.
Okej, nu sitter jag fram och tutar på stolen igen.
Men vi ska, du säger genusperspektiv, och vi ska verkligen påminna oss det, alltså att det finns ett antal ganska fantastiska berättelser med kvinnliga hjältar här i Sveriges krigshistoria. Det finns till exempel en sån person som Mia Läcke Lövgren, som alltså slåss som en furie för då flyktingarnas skull, och är den som 1942 går upp till Per Albin och säger, nu släpper du in de norska judarna, och han gör som hon säger. Och ingen i Sverige har talat om Mia Läcke Lövgren.
Vi har ju heller inga monument.
Nej, de är ganska få. Vi har Wallenbergmonumentet, som jag själv tycker är ganska fint faktiskt. Det som står på Nybroplan i Stockholm. Och det finns ju ett motsvarande Wallenbergmonument i Göteborg också. Och lite sådana saker. Vad vi däremot har, vilket...
Vilken krigsmonument? Vi har inget... Alltså mitt favorit... Alltså, jag kan på en annan enda som har kontakt på det, så vi snackar ofta om så här, jag läste i Allo MD-armén och sånt, Don't Mention the War, eller det är 40 Towers. När det är några som Don't Mention the War, så är det ju verkligen svenskarna, inte tyskarna. Ett av de finaste monumenten som finns över kriget tycker jag finns i München. Det finns en stor båge som heter Siegestor, och på ena sidan ser den helt ut som förr, det är något krig på 1800-talet man vinner, 1860-70 någonting sådär. Och på baksidan så är den helt blank, för den blev bombad under kriget. Och där står det inskrivet, rest till minne av seger, förstörd av krig, påminnande om fred. Och hela tiden har tyskarna det här, å ena sidan och andra sidan. De är ju ödmjuka, det behöver vara. De har byggt ett stort monument för inte så mycket i sin huvudstad och så. Men det finns ett sätt att nyansera. De måste göra det, och det kan ju ibland vara förskönande. Men vi har ingenting i den svenska offentligheten där man säger... Här kom det land massa judar från 6-7 judar. Det borde verkligen finnas i Helsingborgs hamn eller i Trelleborg, eller i Trelleborg, Landskrona och vad det är. Liksom.
Ja, Trelleborg är viktigt i det här sammanhanget också. Men tillägga ska att vi har på sistone fått det som det har blivit lite debatt om, och det är alltså kallade stolpersten, snubbelstenar. Vi har ett par stycken i Stockholm nu, och de sätts ner i gatan där det har bott människor som mördades i förintelsen. Det finns 3 stycken i Stockholm nu. Jag är helt för det där. Jag har till och med skrivit om det och tyckte att det vore väldigt bra att ha sådana för att påminna just de människor som skulle suddas bort i historien. Men vi kan säga att det är också en påminnelse om den mörkaste sidan av sakerna, alltså nämligen sveket mot flyktingar. Och det finns ju, som du säger, mycket riktigt inget monument som talar om solidariteten med flyktingar, som också var en verklighet under andra världskriget.
Det finns lite så här vita bussar, tänker jag plötsligt på.
Det står en vit buss i Skokloster. Ja. Man kan gå och titta på.
Och den räddade ju nordiska medborgare framförallt, eller kopplingen till Norden.
Det var tanken från början. Ja. Sen tog man ombord alla.
Men Bernadotte hade några olyckliga kommentarer i början om att judarna ska på sist och sånt.
Det finns en sån lapp i hans kvarlåtenskap där bokstavligen står så, och hur man ska förstå det, om det var vad tyskarna hade sagt eller vad han själv tyckte, det är en historisk stridsfråga.
Mm. Men tog vi, vad är det vi har skämt för? Varför tog vi inte tur med det här tidigare?
Ja, jag tror att det är så enkelt som att det är en historia som är moraliskt sammansatt, och ska man utnyttja en sån historia politiskt så måste den vara svart eller vit. Va? Och ska man gå in, jag tror att just konstnärliga framställningar, alltså romaner, fiktion, film, för all del teaterpjäser, kan nyansera en sån här berättelse och alltså verkligen ställa människor i spel mot varandra, så som det var under kriget. Människor med olika grundhållning, bägge deras sidor kan komma till tals. Men det där kräver en sorts komplex berättarform då, som vi förknippar med film till exempel, eller med skönlitteratur. Och av någon anledning så har det här känts för laddat för de som har resurserna att spela in film. Alltså det är, jag skrev en artikel om detta i Dagens Nyheter över bristen på svenska berättelser om andra världskriget på film, och fick väl mer eller mindre rätt av SVT som sa att ja, det här är någonting som vi faktiskt inte har tagit i, det borde vi ha gjort. Alltså, så att det var inte så att de slog ifrån sig. Och jag tror att det finns en...
Men de sa inte heller, nu kör vi.
Nej, de menar att det finns produktioner på gång. Det får vi väl se. Men däremot så tycker jag att problemet med det här också, att vi inte har några tydligt gestaltade berättelser, rätt eller fel, om Sveriges agerande under kriget, gör att man idag kan sprida väldigt falska bilder av vad som pågick. Och jag tänker naturligtvis på den här märkliga propagandafilmen som Sverigedemokraterna gjorde och la ut strax före valet, där man ljuger från första till sista rutan om Sveriges agerande under kriget.
Ja, det är svårt att uttrycka på något annat sätt.
Nej, jag har gått igenom den där och tittat på påståenden, och det är alltså illa underbyggd propaganda. Men den fungerar. Folk tar till sig detta och säger ja, varför ska vi bråka om Sverigedemokraternas nazistiska bakgrund? Alla var ju lika goda kålsupare, ungefär de kommentarer man får på sociala medier när man försöker diskutera den här filmen. Och det är helt enkelt, det är så enkelt som att det finns i den allmänna förståelsen av andra världskriget, så är det ganska tomt. Det finns inte de här berättelserna om komplikationer, om moraliskt fel och moraliskt rätt. De saknas helt enkelt.
Och sen kanske också det är för att den resten av världen, här var det ju, av Europa i alla fall, åker vi i grus. Och vad gör vi då 1945? Jo, vi gör det gamla vanliga. Vi kränger malm, vi kränger kullager, vi kränger trä. Ja. Vi bygger upp vårt land igen. De måste försöka förstå vad som har hänt. De behöver gå vidare. Det ligger ändå kvar där på något sätt. Medan vi är på väg att bygga ett folkhem. Nu kan ju Per Albin Hansson gängen äntligen dra igång. Nu är vi sossar toppen, sossar botten. Ja, nu kör vi. Svensk historiebeskrivning är ju ganska mycket 1945. Allt innan dess är gammalt, allt gammalt är dåligt. Allt efter det är bra och nytt och främt. Liksom.
Det blir ju också ett ganska, ganska bra och demokratiskt land där.
Man gör ju ett bra jobb, det är inte det jag säger. Men det är just att man liksom, det blir framåt. Så det blir att, varför ska vi hålla på med det? Spelar väl ingen roll. Nu ska vi titta nu. Här planerar vi för Upplands Väsby 2030 istället. Det är mycket bättre att prata om det än att prata om liksom, att... Att prata om att vi hade, att tyskarna hade lager på svensk mark. Att prata om liksom att vi... Det här både och.
Tänk om vi kunde prata om de där tyska lagren uppe i Luleå och judiska flyktingar.
Tänk om vi kunde prata om att istället för att Sverige ska vara liksom att vi var goda eller onda. Ja. Att vi nog var rätt stridsmarta.
Vi vet ju också det att vi är alla goda och onda. Det är olika blandningar. Så att jag menar, det går ju inte att vitmåla eller svartmåla på det sättet.
Men efter att bli det någon slags populism. Så ja. Paradoxalt nog populismen utnyttjar idag.
Det som jag tänker också är att kalla kriget drar igång väldigt fort. I samband egentligen med Pragkuppen 1948 så förstår man brett att Sovjet tänker verkligen dra ner järnridån, vilket är vad som händer. Och efter 1948 så har vi gått in i ett annat svartvitt tillstånd. Då är det inte liksom demokratin mot nazismen längre, va? Utan det är alltså det demokratin mot kommunismen. Och då måste de moraliska kartorna ritas om, och det är där också som man släpper in ett antal gamla nazister i tyska statsledningen, därför att de är inte fienden längre. Så att kalla kriget gestaltar väldigt mycket av vår förståelse av andra världskriget.
Att de är inte fienden, och dessutom har de erfarenhet av att slåss mot kommunister.
Ja, det, och de vill det, och deras maktbas är borta alltså egentligen, så att man kan använda dem, rikta som en kanon åt andra hållet ungefär. Men jag tror också att det där att det är också därför som vi aldrig får någon uppgörelse i Sverige med de som skulle gå att betrakta som medlöpare med nazismen på ett tydligt sätt. Sverige var inte krigförande, men efter kriget så börjar tidningarna Expressen och Arbetaren framför allt en uppgörelse av de som verkligen var tyskarnas språkrör i Sverige. Och det där kommer av sig just 1948, för då är inte problemet längre.
Jag tror vi stöter punkt där, för vi kan fortsätta hur länge som helst.
Eller hur?
Tack snälla.
Tack själv.
Ola Larsmo, författare och kulturjournalist, var det där. Och som jag sa innan så lärde jag mig massor här. Och det har också lett till att jag vill läsa mer, förstå mer om delar av Sveriges agerande efter kriget. Det finns inte så mycket filmer om det här, och det pratar vi också om. Men det finns olika typer av böcker man kan läsa och låta sig fram till, och det är i alla fall väckt ett intresse som jag tror kommer att vara ett tag framöver. Och i bristen på som bra facklitteratur om det här så kan jag dock rekommendera hans egna böcker. För i romanform hjälper han till att förstå hur olika historiska skeenden, till exempel vårt agerande under världskriget, hur det kändes för de som upplevde de här händelserna. Inte bara i kronologisk uppräkning. Vem tror du kan tycka att det här är ett spännande samtal och som du vill tipsa om? Ja, inte vet jag. Men du vet ju, och du har dela-knappen i din poddapp, så se till att de får reda på det. Det är faktiskt så som många människor upptäcker just den här podden, och det ger dem perspektiv i vardagen på alla möjliga aktuella ämnen som vi försöker förklara här ur nya perspektiv. Producent idag var Gabriella Rakti, tekniker Matti Palm, jag heter Per Granqvist, och podden görs av www.media för vadvivet.se. Där du hittar allmänna artiklar om saker och ting som vi har rätt ut. Saker vad vi vet, helt enkelt. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.